Kapitel 9. En silverne pil. Det var Elaines tur att laga kvällsvart, vilket betydde att det inte blev någon enkel måltid, trots att de satt på pallar runt en lägereld och åt. Från skogen hördes syrsornas sång och då någon nattfågels tunna sorgliga rop i det allt tätare mörkret. Soppan serverades kall och stelnad som gelé med hackad grön färris ovanpå. Ljuset vete vad hon hade fått tag på färris eller de små lökarna som hon hade stoppat i tillsammans med ärtorna. Köttet hade hon skurit så tunt att det var nästan genomskinligt och sen lagt runt någonting som hon gjort av morötter, bönor, gräslök och getost. De fick till och med en liten honungskaka till efterrätt. Alltsammans smakade gott, även om Elaine beklagade sig över att ingenting var riktigt som det skulle. Som om hon borde ha kunnat åstadkomma samma mat som kocken i palatsköket i Camlin. Ninive var tämligen övertygad om att flickan fiskade efter beröm. Elaine viftade alltid bort allt beröm hon fick och talade om precis vad som inte var som det skulle. Thom och Julian knorrade över att det var så lite kött, men Ninive la märke till att de inte bara åt varenda smula utan dessutom såg besvikna ut när den sista ärtan var slut. När hon själv lagade mat brukade de av någon anledning alltid äta vid någon av de andra vagnarna. Och när det var någon av dem som stod för kvällsvarden var det alltid gryta eller kött och bönor med så mycket peppar att man fick blåsor på tungan. De åt naturligtvis inte ensamma, det såg Luca till, som kom med sin egen pall och satte sig bredvid henne. Han hade sin röda kappa utbredd för största möjliga effekt och de långa benen utsträckta framför sig så att vaderna syntes tydligt ovanför de nedvikta stövelskaften. Han var där nästan varje kväll. Besynnerligt nog var det bara när hon lagade mat som han inte dök upp. Egentligen var det ganska intressant att vara föremål för all hans uppmärksamhet när en kvinna med Elaines skönhet var närvarande. Men han hade sina baktankar. Han satt alldeles för nära. Den här kvällen flyttade hon sin pall 3 gånger. Men varje gång följde han efter utan att hejda sitt ordflöde eller visa att han märkt någonting. Och han växlade mellan att jämföra henne med olika blommor, alltid till de senares nackdel. Utan att säga någonting om blåtyran som han inte kunde missa utan att vara blind. Och att spekulera över hur vacker hon skulle vara i den röda klänningen, allt medan han sköt in små anmärkningar om hennes mod. 2 gånger föreslog han i förbigående att de skulle ta en promenad i månskenet. Men hans vinkar var så fina att hon fick fundera över dem ett tag för att vara säker på att hon förstått dem. Klänningen skulle ge en sån fulländad inramning åt din tapperhet, mumlade han i hennes öra. Men inte en fjärdedel så väl som du framtonar i dig själv. Ty även de nattblommande daraliljorna skulle gråta av avund om de finge se dig gå där vid det månbelysta vattnet. Och jag skulle vara en bard som sjöng din lov under månens lykta. Hon försökte blinkande få ordning på det han sagt. Luca trodde tydligen att det var åt honom hon blinkade och hon råkade av misstag köra armbågen i sidan på honom innan han började nafsa henne i örsnibben. Det verkade åtminstone ha varit hans avsikt, även om han nu hostade och sa att han satt en kaksmula i vrångstrupen. Mannen såg onekligen bra ut. Sluta! Och hade stiliga vader. Varför i fridens namn tittar du på hans ben? Men han måste tro att hon var en enfaldig fjolla. Alltsammans var för den fördömda föreställningens skull. Hon flyttade undan sin pall igen medan han försökte hämta andan. Hon kunde inte flytta sig särskilt långt utan att det blev uppenbart att hon flydde från honom. Så hon höll gaffeln i beredskap för den händelse att han skulle följa efter igen. Thom studerade uppmärksamt sin tallrik, fast det bara fanns en tunn såsfläck kvar på den vita glasyren. Julian visslade någonting tonlöst, nästan ohörbart, medan han stint blickade in i den falnade elden. Elaine tittade på henne och skakade på huvudet. Det var verkligen trevligt att ni gjorde oss sällskap, sa Ninive och reste sig upp. Lucas ställde sig samtidigt och blänket från lägerelden fick sällskap av en hoppfull glimt i hans ögon. Hon la sin tallrik ovanpå den som han höll i handen. Thom och Julian är säkert tacksamma för att ni hjälper dem med disken. Hon vände sig från hans häpna ansikte till Elaine. Det är sent och jag förmodar att vi korsar floden tidigt. Naturligtvis, smuttrade Elaine med minsta lilla antydan till ett leende. Sen la hon sin tallrik ovanpå Ninives innan hon följde efter in i vagnen. Ninive ville ge henne en kram tills hon sa, du borde verkligen sluta uppmuntra honom. Det sprang upp lågor i lamporna som satt i fästen på väggarna. Ninive satte händerna i sidorna. Uppmuntra honom! Det enda sätt jag skulle kunna ge honom mindre uppmuntran vore om jag stack en kniv i honom. Hon underströk sina ord med en fnysning och tittade bistert på lamporna. Använd den av Aludras eldstickor nästa gång. Strykare. En dag glömmer du dig och leder kraften när du inte borde. Och vad gör vi då? Springer för livet med 100 vitrockar i hasorna. Elaine, den tjurskalliga flickan, vägrade att byta samtalsämne. Må så vara att jag är yngre än du, men ibland tror jag att jag vet mer om män än du någonsin kommer att göra. För en man som Luca var din blyga lilla flykt ikväll detsamma som att be honom om att jaga efter dig. Om du vred om näsan på honom som du gjorde första dagen skulle han kanske ge upp. Du säger inte åt honom att sluta. Du ber honom inte ens om det. Du bara ler mot honom, Ninive. Vad ska karn tro? Du har inte lett åt någon på flera dagar. Jag försöker tygla mitt humör, muttrade Ninive. Alla klagade på hennes humör. Och när hon försökte hålla det under kontroll började Elaine klaga på det istället. Det var inte så att hon var tillräckligt enfaldig för att låta sig tjusas av hans komplimanger. Så dåraktig var hon sannoliken inte. Elaine skrattade åt henne och hon blängde tillbaka. Åh, Ninive, man kan inte hålla solen nere i gryningen. Det är vad Lini skulle ha sagt om dig. Med en kraftansträngning lyckades Ninive släta ut sina drag. Hon kunde minsann tygla sitt humör. Bevisade jag inte det alldeles nyss kanske? Hon sträckte fram handen. Ge mig ringen. Han kommer att vilja korsa floden tidigt imorgon. Och jag vill åtminstone få lite riktig sömn när jag är färdig. Jag trodde att det var jag som skulle göra det i natt. Elaines röst fick en bekymrad biton. Ninive, du har varit i Tel Aran Riod praktiskt taget varje natt. Utom när det varit dags att möta Egwen. Den där Bear har någonting att säga dig förresten. Jag var tvungen att tala om varför du inte kunde komma den här gången heller. Och hon sa att du inte borde behöva någon vila hur ofta du än är där, såvida du inte gör någonting fel. Oron blev till beslutsamhet och nu satte den yngre kvinnan sina händer i sidorna. Jag var tvungen att lyssna på en föreläsning som var avsedd för dig. Och det var sannoliken inte roligt. Särskilt när Egwen stod där och nickade för varje ord hon sa. Ikväll tror jag verkligen att det är bäst att jag... Snälla Elaine, Ninive sänkte inte sin framsträckta hand. Jag har en del frågor till Brigitte. Och hennes svar får mig kanske att komma på fler. Det var sant på sätt och vis. Hon kunde alltid komma på saker att fråga Brigitte. Det var inte för att hon ville undvika Egwen och de visa. Om hon nu besökte Tel Aran Riod så ofta att det alltid blev Elaine som fick komma till mötena, så berodde det bara på att det råkade falla sig på det viset. Elaine suckade, men drog fram den vridna stenringen ur halslinningen. Du kan väl be henne igen, Ninive. Det är väldigt svårt att träffa Egwen. Hon såg Brigitte. Hon säger ingenting, men hon ser på mig. Det är ännu värre när vi träffas efter att de visa har gett sig av. Då kan hon fråga, men gör det ändå inte. Och det gör det bara ännu värre. Hon rynkade pannan när Ninni flyttade den lilla Tear and Grealen till läderämmen hon hade om sin egen hals, där Lärns tunga ring och hennes ormring redan hängde. Varför kommer ingen av dem visa med henne då, tror du? Vi får för all del inte veta mycket i Elaidas rum, men jag tycker att de åtminstone skulle vilja se tornet. Egwene vill inte ens prata om det när de är närvarande. Om jag kommer i närheten av ämnet får jag en sån blick av henne att jag nästan tror att hon tänker smälla till mig. Jag tror att hon vill undvika tornet så mycket som möjligt. Och det var onekligen klokt av dem. Om det inte vore för helandet skulle hon själv sky både tornet och allt vad Aesir Dare hette. Hon tänkte inte bli Aesir Dare. Hon hoppades bara att kunna få lära sig mer om helande. Och naturligtvis hjälpa Rand. De är fria kvinnor, Elaine. Tror du verkligen att de skulle vilja ha en massa Aesir Dare i Aelöknen som samlar ihop dem för att valla iväg dem till Tervalon? Även om inte tornet råkat i sådana bekymmer. Det måste väl vara förklaringen. Det hördes dock att Elaine inte kunde begripa det. Hon tyckte att tornet var underbart och kunde inte begripa varför någon kvinna skulle vilja hålla sig borta från Aesir Dare. För evigt knuten till vita tornet. Det var vad de sa när de satte ringen på ens finger. Och de menade det. Och likväl kunde inte flickan se någonting betungande i det. När Elaine hade hjälpt henne av med alla kläderna utom särken sträckte hon med en gäspning ut sig på den smala sängen. Det hade varit en lång dag och det var otroligt vad tröttande det kunde vara att stå stilla när någon man inte såg kastade knivar mot den. Sömniga tankar gled genom hennes huvud när hon slöt ögonen. Elaine hade påstått att hennes dumheter med Thom bara varit övning och inte var deras roller som ömsint far med sin favoritdotter mycket mindre löjeväckande att beskåda. Kanske kunde hon själv öva sig, bara lite grann, med Valan. Nej, det var sannoliken befängt. Men kanske inte kunde hålla sina ögon i styr, fast det var bäst för Lärn att han kunde det. Men hon kunde minsann vara trogen. Hon tänkte inte ha på sig den röda klänningen, inte på några villkor. Urringningen var alldeles för djup. Som ur en dimma hörde hon Elaine säga: glöm nu inte att be henne igen. Sömnen tog henne. Hon stod utanför vagnen. Det var natt. Månen stod högt på himlen och de förbiglidande molnen kastade sina skuggor över lägret. Syrsorna spelade och nattfåglarna ropade. Lejonens ögon glänste där de betraktade henne från sina burar. De sovande björnarna syntes bara som stora mörka högar innanför järngallren. Det fanns inga hästar vid den långa tjuderlinan. Clarins hundar var inte i sina koppel under hennes och Petras vagn och platsen där Serandins Sreddit stod i den vakna världen var tom. Hon hade kommit underfund med att det bara var vilda djur som hade spegelbilder här. Men vad den shonshanska kvinnan än sa var det svårt att tro på att de väldiga grå bestarna varit tamdjur så länge att de inte längre var vilda. Men ens blev hon varsa att hon hade på sig klänningen. Den var flammande röd. Mycket snävare kring höfterna än vad som var anständigt och hade en fyrkantig halslinning som var så lågt skuren att hon nästan var rädd att bysten skulle falla ut. Hon kunde inte föreställa sig att någon kvinna frivilligt skulle ta på sig den, utom Berylane. Fast för Lärn skulle hon kanske göra det, om de var ensamma. Hon hade tänkt på Lärn när hon slumrade in. Det gjorde jag väl. Hur som helst tänkte hon inte låta Brigitte se henne klädd på det viset. Kvinnan brukade säga att hon var en soldat och ju mer tid Ninni tillbringade i hennes sällskap, desto mer insåg hon att en del av Birgits tankar om saker och ting och anmärkningar inte var bättre än en kars, snarare värre. En blandning mellan Barrel Lane och ett råskinn på någon krog. Det var inte alltid hon kom med sina kommentarer, men de gånger någon förflugen tanke fick Ninni att få på sig sånt som den här klänningen hade hon alltid någonting att säga om det. Ninni bytte plagget mot en anständig tjuvflodsklänning i mörkt kraftigt ylle tillsammans med en sjal som hon inte behövde och med håret i en ordentlig fläta igen. Sen öppnade hon munnen för att ropa på Birgitte. Varför bytte du om, sa kvinnan, i det att hon kom utklivande ur skuggorna och ställde sig lutad mot sin silverbåge. Hennes invecklade gyllenblonda fläta hängde fram över ena axeln och månljuset glittrade i bågen och pilarna. Jag minns en gång då jag bar en klänning som kunde ha varit en tvilling till din. Jag gjorde det bara för att dra till mig uppmärksamhet så att Gaidal kunde smyga sig förbi. Vakterna stirrade så att de liknade ett par grodor. Men det var roligt. Särskilt när jag dansade med honom senare och jag fortfarande hade på mig den. Jag har alltid avskytt att dansa, men han var så besatt av att hålla alla andra män borta att han tog varenda dans med mig. Birgitte lät höra ett varmt skratt. Jag vann 50 guldsolider av honom på spin den kvällen, eftersom han stirrade så mycket att han inte kunde hålla reda på sina plattor. Men är besynliga. Det var ju inte direkt så att han aldrig hade sett mig. Det må så vara, avbröt Ninni henne prudentligt och drog åt sjalen om skuldrorna. Innan hon hann fortsätta med sin fråga, sa Birgitte. Jag tror att jag har hittat henne. Och alla tankar på frågan var som bortblåsta ur Ninnis huvud. Var? Såg hon dig? Kan du föra mig till henne utan att hon ser det? Det fladdrade av rädsla i Ninnis mage. Om Valan Luca finge se henne nu skulle han inte ha mycket att säga om hennes mod. Men hon var säker på att den skulle förbytas i vrede så snart hon såg Mogedin. Om du kan göra så att jag kan komma nära. Birgitte tystade henne med en gest. Jag kan inte tänka mig att hon såg mig. Då skulle jag knappast ha varit här nu. Nu var hon idel allvar. Ninni fann det betydligt lättare att vara med henne när hon visade upp denna sida av att vara soldat. Om du vill kan jag föra dig nära en liten stund, men hon är inte ensam. Åtminstone, du får se själv. Du måste vara tyst och du får inte göra någonting mot Mogedin. Det är andra förlorade där. Du kanske kan besegra henne, men klarar du av 5 stycken? Fladdret i Ninivs mellangärde spred sig upp genom hennes bröst och ner till knäna. 5. Hon borde fråga Birgitte vad hon hade sett eller hört och nöja sig med det. Sen kunde hon återvända till sin säng och... Men Birgitte såg på henne. Inte för att ifrågasätta hennes mod. Hon bara tittade. Redo att göra vad hon lovat om Ninni bara sa till... Jag ska vara tyst och jag ska inte ens tänka på att leda kraften. Inte med 5 stycken av dem förlorade i närheten. För övrigt skulle hon inte ha kunnat åstadkomma minsta gnista med kraften just då. Hon tvingade knäna att inte skaka. Så fort du är redo. Birgitte tog bågen i ena handen och la den andra på Ninivs arm. Och Ninive satte andan i halsen. De stod på ingenting. På alla sidor omgivna av ett oändligt mörker. Det gick inte att skilja på upp och ned. Och åt alla håll fanns ett djup som man skulle kunna falla genom för evigt. Trots att det snurrade i hennes huvud tvang hon sig att titta dit Birgitte pekade. Nedanför dem stod Mogedin, också hon i det tomma mörkret, klädd i en dräkt som var nästan lika svart som omgivningen. Hon stod framåt böjd och lyssnade uppmärksamt. Lika långt nedanför henne stod 4 stora karmstolar med hög rygg,
alla olika, på ett stycke glänsande vitt stengolv som svävade i mörkret. Märkligt nog hörde Ninni allt som sades av dem som satt på stolarna, lika tydligt som om hon hade suttit där själv.
Aldrig varit feg, sa en vacker, fyllig kvinna med solgult hår. Så varför skulle du börja nu?
Hon var klädd i gnistrande juveler och något som såg ut som ett silvergrått dis. Och hon satt behagfullt tillbakalutad på en stol gjord av elfenben, snidat så att möbeln såg ut att bestå av nakna akrobater. Fyra snidade män utgjorde dess ben och hennes armar vilade på ryggen till två knäböjande kvinnofigurer. Två män och två kvinnor höll ett vit sidenkudde bakom hennes huvud och ovanför dem fanns ännu fler vridna i former som Ninni inte trodde att någon mänsklig kropp kunde anta. Hon rodnade när hon insåg att vissa av dem utförde annat än bara akrobatkonster. En kompakt byggd man av medellängd med ett blekt ärtvärs över ansiktet och fyrkantigt gyllengult skägg böjde sig ilsket framåt. Hans stol var en tung trämöbel med sniderier som föreställde marscherande män och hästar. Längst upp på ryggstödet fanns en snidad stålhandske som höll i ett knippe ljungeldar. Stolen var inte förgylld, men det kompenserades av hans röda mantel, där gyllene broderade slingor böljade över skuldrorna och ner längs armarna. Ingen kallar mig feg, sa han strävt. Men om vi fortsätter som hittills kommer han snart att kasta sig över mig. Det har varit själva avsikten med planen, redan från början, hördes en melodisk kvinnostämma säga. Ninni såg inte den som talade eftersom hon doldes av det höga ryggstödet till en stol som såg ut att vara helt gjord i snövit sten och silver. Den andra mannen var storväxt, mörk och ståtlig, med vita stråk vid tinningarna. Han satt tillbakalutad på sin tron och fingrade på en rikt utsirad guldpokal. Tron var det enda ord som passade för denna pjäs. Den var översållad av ädelstenar och här och där tittade det fram en liten skymt av guld. Men Ninni betvivlade inte att den bestod av solitt guld under alla dessa glittrande rubiner, smaragder och månstenar. Den gav ett intryck av tyngd som inte bara berodde på dess massiva storlek.
Han kommer att koncentrera sig på dig, sa den storväxte mannen med djup stämma. Om det behövs kommer någon av hans närmaste att dö och han kommer att förstå att det skett på din befallning. Medan han är helt inställd på att angripa dig kommer vi tre sammanlänkade att ta honom. Vad har ändrats som skulle påverka den planen?
Ingenting har ändrats, morrade mannen med ärret. Minst av allt min tillit till er. Jag måste ta del i länken, annars är vårt samarbete avslutat här och nu. Kvinnan med det gyllenblonda håret kastade bak huvudet och skrattade. Stackars man, sa hon retsamt och viftade åt honom med en ringprydd hand. Tror du inte att han skulle märka att du var sammanlänkad med någon? Han har en lärare, kom ihåg det. För all del en dålig lärare, men inte en fullständig idiot. Härnäst vill du väl att vi ska ta med några av de där jämtungarna från Svarta Aja så att vi får en cirkel på fler än 13 och det blir tvunget att låta dig eller Ravin ta kontrollen. Om Ravin litar tillräckligt på oss för att vara med i en länk där han måste låta en av oss leda vägen, sa den melodiösa rösten, så borde du också kunna visa lika stor tillit. Den storvuxne mannen tittade ner i vinpokalen och kvinnan med den disiga klädnaden smålog. Om du inte kan lita på att vi inte vänder oss mot dig, fortsatte den dolda kvinnan, så kan du lita på att vi är alltför upptagna med att hålla varandra under uppsikt för att kunna bry oss om dig. Du har gått med på allt detta, Shamel. Varför börjar du käbbla nu? Ninni ryckte till och Birgit la handen på hennes arm. Och sen var de tillbaka bland vagnarna under månen som sken ner genom molnen. Det kändes nästan alldagligt jämfört med vad de just hade bevittnat.
Varför? Började Ninif, men sen var hon tvungen att svälja.
Varför tog du oss därifrån?
Hennes hjärta hoppade upp i halsgropen.
Såg Mogadin oss?
Hon hade varit så upptagen av de andra förlorade, av att de samtidigt var så alldagliga och så helt främmande, att hon hade glömt bort att hålla ett öga på Mogadin.
Hon upphävde en djup suck när Birgit skakade på huvudet.
Jag tog aldrig blicken från henne i mer än ett ögonblick, och hon rörde inte en muskel. Men jag tycker inte om att vara så utsatt. Om hon hade tittat uppåt, eller om någon av de andra hade gjort det.
Ninive drog åt sjalen kring sig, men huttrade ändå.
Ravin och Samuel.
Hon önskade att hon inte låtit så hes.
Kände du igen de andra?
Naturligtvis hade Birgit gjort det. Det var ett dumt sätt att formulera frågan, men Ninive var uppskakad.
Den som doldes av sin stol var Lanfear. Den andra var Grendel.
Tro inte att hon är dum bara för att hon sitter och vräker sig på en stol som skulle fått en norrumsvakt från Senja att rodna. Hon är listig och använder sina keldjur i riter som kan få den mest råbarkade soldat jag någonsin träffat att avlägga kyskhetslöfte.
Grendel är listig, hördes Mogadins röst. Men inte tillräckligt listig.
Birgit snodde runt, samtidigt som hon lyfte silverbågen och fick en pil att nästan flyga till bågsträngen och slungades plötsligt 30 steg genom månskenet. Hon slog in Ninives vagn med sån kraft att hon studsade 5 steg tillbaka och hamnade i en förvriden hög på marken. Ninive grep desperat efter Sidar. Hennes vrede fläckades av skräck, men det fanns tillräckligt mycket vrede. Och den slog i en osynlig mur mellan henne och urkällans varma sken. Hon var nära att häva upp ett tjut. Någonting grep om hennes fötter, ryckte dem bakåt och uppåt, och sen flög hennes händer upp tills handlederna mötte anklarna över hennes huvud. Hennes kläder förvandlades till stoft som gled bort från hennes hud, och flätan drogs bakåt tills den vilade mot hennes bak. Hennes huvud drogs bakåt med den. Förtvivlat försökte hon stiga ut ur drömmen. Ingenting hände. Hon hängde i luften dubbelvikt, som ett djur som fångats i ett nät, med alla muskler spända till bristningsgränsen. Hon genomfors av skälvningar och det ryckte svagt i fingrarna som snuddade fötterna. Det kändes som om ryggen skulle gå av om hon försökte röra någonting annat. Besynligt nog var hennes fruktan borta nu när det var för sent. Hon var övertygad om att hon skulle ha hunnit nå urkällan om det inte varit för den fasa som blixtrat genom henne just när hon behövde handla. Det enda hon önskade var att kunna lägga händerna om Mogadins hals. Och det har jag mycket glädje av nu. Varje andetag var en ansträngd flämtning. Mogadin kom fram så att Ninive kunde se henne i den skälvande triangel som bildades mellan hennes armar. Kvinnan omgavs av Sidars retsamma sken. En detalj från Grendels stol, sa den förlorade.
Hennes klänning var av samma disiga material som Grendels. Ena stunden var den som svart dimma, sen nästan genomskinlig och därefter som glänsande silver. Tyget förändrades nästan oupphörligen.
Ninive hade sett henne bära plagget förut, i Tanshiko.
Jag skulle inte ha kommit på det själv, men Grendel kan ibland ha uppbyggliga idéer.
Ninive blängde på henne, men det verkade inte Mogadin lägga märke till.
Jag kan knappt tro att du gav dig ut på jakt efter mig. Trodde du verkligen att du var min jämlike? Bara för att du en enda gång råkade ha turen att överrumpla mig.
Hon lät höra ett skärande skratt.
Om du bara visste hur jag har ansträngt mig för att hitta dig. Och så kom du till mig.
Hon såg sig om bland vagnarna, betraktade lejonen och björnarna en kort stund innan hon återvände sig mot Ninive.
Ett menageri. Det skulle göra det lätt att hitta dig. Om jag hade behövt det längre.
Gör ditt värsta, bränne dig, morrade Ninni så gott hon nu kunde. Hennes hals var så spänd att hon måste tvinga fram orden ett i taget. Hon vågade inte vända blicken rakt mot Birgitte och skulle ändå inte ha kunnat vrida så mycket på huvudet. Men när hon himlade med ögonen som om hon vacklade mellan skräck och ursinne lyckades hon få en skymt. Hon kände sig alldeles tom och ihålig i magen. Pasten var utsträckt som ett fårskinn på tork. Birgitte låg utslängd på marken. Silverpilarna hade spillts ut ur kogret vid hennes höft och bågen låg en famn från hennes orörliga hand. Tur, säger du. Om du inte hade lyckats smyga dig på mig skulle jag ha pryglat dig tills du tjöt i högan sky. Jag skulle ha nackat dig som en höna. Om Birgitte var död hade hon bara en chans och det var inte särskilt tilltalande. Att göra Mogadin så arg att hon i sitt ursinne gav henne en snabb död. Om hon bara hade kunnat varna Elaine på något sätt. Fast hon måste bli varnad av Ninives död. Minns du att du sa att du skulle använda mig som stigblock? Och hur var det sen när jag sa att jag skulle göra detsamma med dig efter att jag hade slagit dig? När du snyftande tiggde för ditt liv, erbjöd mig vad som helst. Du är en feg ynkrygg, smutsen i en potta, du din... Någonting tjockt kom inkrypande i hennes mun, tryckte ner tungan och tvingade isär hennes käkar. Du är så tarvlig, muttrade Mogadin. Tro mig, jag är redan tillräckligt arg på dig. Jag tror inte att jag ska använda dig som stigblock. Hennes leende fick det att krypa i Ninni. Jag tror att jag ska förvandla dig till en häst. Här kan man göra sånt. En häst, en mus, en groda. Hon var tyst en stund, lyssnade. En syssa. Och varje gång du kommer till Tell Aaron Riord kommer du att vara häst tills jag ändrar på det. Eller tills någon annan som besitter de rätta kunskaperna gör det. Hon tystnade igen och såg nästan medlidsam ut. Nej, jag ska inte inge dig några falska förhoppningar. Vi är bara 9 som känner till hur det går till. Och du vill nog inte ha mer med dem att göra än med mig. Du kommer att vara en häst varje gång jag tar med dig hit. Du ska få en egen sadel och grimma. Jag ska till och med fläta manen på dig. Det ryckte i Ninives fläta så att det nästan slets ut med rötterna. Och du kommer förstås fortfarande att minnas vem du är. Jag tror att jag kommer att få glädje av våra riturer, men det får kanske inte du. Mogadin tog ett djupt andetag och hennes klänning mörknade till någonting som glänste i det bleka månskenet. Ninni var inte säker, men det kunde vara samma färg som vått blod. Du får mig att likna Samurag. Det ska bli skönt att bli av med dig så att jag kan ägna mig helhjärtat åt viktigare saker. Är den lilla gulhåriga slampan med dig här i menageriet? Det tjocka försvann ur Ninives mun. Jag är ensam, din enfaldiga. Smärta. Det var som om hon hade blivit slagen från anklarna och upp till skuldrorna och alla slagen fallit på samma gång. Hon upphävde ett gällskrik. Det hände igen. Hon försökte bita ihop, men hennes öron fylldes av hennes eget ändlösa tjut. Till sin skam snyftade hon så att tårarna rann ner för kinderna medan hon utan hopp väntade på nästa slag. Är hon med dig? Frågade Mogadin tålmodigt. Öda inte bort din tid på att försöka få mig att döda dig. Det kommer jag inte att göra. Du ska leva många år i min tjänst. Dina ynkliga förmågor kan komma till viss användning när jag väl har tränat upp dem och dresserat dig. Men jag kan få dig att tycka att det du kände nyss var som en älskares smekning. Svara nu på min fråga. Ninni lyckades hämta andan. Nej, grät hon. Hon rymde med en kar efter att vi lämnat Tanshiko. En kar som var gammal nog att vara hennes farfar, men han hade pengar. Vi hörde vad som hade hänt i tornet. Hon var säker på att Mogadin måste känna till det, och hon vågade inte fara tillbaka dit. Den andra kvinnan skrattade. En förtjusande liten berättelse. Jag börjar nästan förstå varför Samurag är så förtjust i att bryta ner sina offer. Åh, du kommer att skänka mig mycket nöje, Ninni Valmera.
Men först ska du föra denna Elaine till mig. Du ska skärma av henne, binda henne och lägga henne för mina fötter. Vet du varför? Därför att vissa saker faktiskt är starkare i Tel-Aaron Riord än i den vakna världen. Det är därför du kommer att vara ett vitt, glansigt sto varje gång jag för dig hit. Och det är inte bara de sår och skador man får här som följer med när man vaknar. Tvångskraften gör det också. Jag vill att du ska tänka på det en liten stund innan du börjar tro att det är du själv som har kommit på det. Jag misstänker att flickan är din vän. Men du ska ta med henne till mig som ett keldjur. Mogidin avbröt sig med ett skrik när en silverne pilspets plötsligt bröt fram under hennes högra bröst. Ninni föll till marken som en säck. Fallet slog all luft ur henne lika effektivt som ett hammarslag i magen. Hon kämpade efter luft, försökte få de sträckta musklerna att röra sig, försökte tvinga sig ut genom smärtan för att nå Shaidar. Birgit, som nu vacklande kom på fötter, drog ännu en pil ur sitt koger. Bort, Ninive, ropade hon med sluddrig stämma. Bort härifrån. Birgits huvud vajade av och an och silverbågen darrade när hon höjde den. Skenet kring Mogidin växte sig så starkt att det såg ut som om det var själva den bländande solen som omgav henne. Natten sköljde in över Birgit likt en väldig våg. Omslöt henne med mörker. När den svarta vågen hade dragit förbi föll silverbågen och de tomma kläderna till marken. Kläderna bleknade bort likt ånga och sen var det bara bågen och pilarna som glänste i månskenet. Mogidin sjönk ner på knä, flämtande, och grep om det utstickande pilskaftet medan glöden runt henne falnade och dog. Sen försvann hon, och där hon hade varit föll silverpilen ner på marken, fläckad av mörkt blod. Efter vad som kändes som en evighet lyckades Ninive ta sig upp på alla fyra. Gråtande kröp hon fram till Birgits båge, men den här gången kom sig tårarna inte av smärta. Hon låg där på knä med bågen i famnen utan att bry sig om att hon var naken. Förlåt mig, snyftade hon. Åh, Birgit, förlåt mig, förlåt mig. Det enda svar hon fick var en nattfågels sorgsna tjut. Leandrin sprang upp från sin stol när dörren till Mogidins sovrum slogs upp med en skräll och den utvalda raglade ut i salongen. Hennes sidensärk var genomdränkt av blod. Cheshmel och Temeil rusade genast fram till henne och tog henne i varsin arm för att hålla henne på fötter. Men Leandrin stod kvar. De andra var inte där, kanske inte ens i Amador för allt vad Leandrin visste. Mogidin berättade bara vad hon ville att de skulle veta, och den som ställde frågor som hon inte tyckte om blev bestraffad. Vad har hänt? Flämtade Temeil. Mogidins snabba ögonkast borde ha bränt henne till aska. Du har lite av helandet, skåva, sa den utvalde till Cheshmel med tjock röst. Hennes läppar var fläckade av blod och mer sipprade ur hennes mungipa i en växande ström. Gör det, nu din idiot! Den mörkhåriga galdanska kvinnan tvekade inte utan la händerna på Mogidins huvud. Leandrin gjorde en föraktfull grimas när glöden tändes kring Cheshmel. Cheshmels välformade drag utstrålade omsorg och Timails spröda, rävaktiga ansikte var förvridet av skräck och oro. De var så trofasta, såna lydiga knähundar. Mogidin for upp på tå, hennes huvud kastades bakåt. Med vitt uppspärrade ögon skalv hon i hela kroppen och frustade som om någon kastat henne i iskallt vatten. Efter något ögonblick var det över. Skenet kring Cheshmel slocknade och Mogidins hälar sjönk åter ner på mattans blågröna mönster. Om inte Chimail hade hållit henne skulle hon förmodligen ha fallit omkull. Bara en del av den styrka som krävdes för helandet kom ur kraften. Resten togs från den som blev helad. Det sår som var orsak till all denna blodspillan var säkert borta nu. men Mogedin var förmodligen lika svag som efter flera veckors svår sjukdom. Hon drog upp den eleganta sidensjal i guld och vitt som Chimail hade innanför skärpet och torkade sig om munnen med den, medan kvinnan hjälpte henne att vända sig mot sovrumsdörren, svag och med ryggen till. Leandrin slog till med full styrka, hårdare än någonsin förr, och använde allt det hon lyckats lista ut av vad kvinnan hade gjort med henne. I samma stund var det som om Shaidar fyllde Mogedin likt en flodvåg. Leandrins utfall falnade när hon skärmades av från urkällan. Flöden av luft lyfte upp henne och vräkte henne mot väggens träpanel så hårt att hennes tänder skallrade. Där hängde hon, hjälplös med spretande armar och ben. Kersmel och Chimail utbytte en förvirrad blick, som om de inte förstod vad som hade hänt. De fortsatte att stödja Mogedin, som nu gick fram och ställde sig framför Leandrin. Mogedin torkade sig fortfarande helt lugnt om munnen med Chimails sjal. Hon ledde kraften och blodet på hennes särk blev till torra svarta flagor som lossnade och föll till golvet.
Ni förstår inte, vördade härskarinna, sa Leandrin förtvivlat. Jag ville bara hjälpa er till att få sova gott.
För en gång skulle brydde hon sig inte det minsta om att hon talade som simpelt folk igen.
Jag bara...
Hennes ord blev till ett kvävt gurglande när ett flöde av luft grep tag i hennes tunga och sträckte ut den mellan hennes tänder. Hennes bruna ögon stod ut ur sina hålor. Om trycket ökade bara en aning så... Ska jag dra ut den? Mogedin såg henne i ögonen, men talade som för sig själv. Jag tror inte det. Det är otur för dig att kvinnan Almira får mig att tänka på Semirag. Annars skulle jag kanske ha nöjt mig med att döda dig. Men ens var hon i färd med att knyta åt avskärmningen. Knuten blev allt mer invecklad tills Leandrin helt tappade bort sig bland alla slingor. Och den bara fortsatte. Så där, sa Mogedin slutligen belåtet. Du får sannoliken söka länge för att hitta någon som kan lösa upp det här. Men du kommer inte att ha något tillfälle till att söka. Leandrin rannsakade Kersmels och Chimails ansikten på jakt efter medkänsla, medömkan. Någonting. Kersmels ögon var hårda och kalla. Chimails glimmade och hon rörde vid läpparna med tungspetsen och log. Det var inget vänligt leende. Du trodde tydligen att du hade lärt dig någonting om tvångskraften, fortsatte Mogedin. Jag ska lära dig lite till. Ett ögonblick darrade Leandrin i hela kroppen medan Mogedins ögon fyllde hela hennes synfält, precis som kvinnans röst fyllde hennes öron och hela hennes huvud. Lev! Ögonblicket drog förbi och svetten pärlade fram på Leandrins panna när den utvalda log mot henne. Tvångskraften har många begränsningar. Men om man befaller någon att göra vad hon vill i sitt allra innersta, håller det i en livstid. Du kommer att leva, hur mycket du än tror att du vill ta ditt liv, och det kommer du att vilja. Många är de nätter du kommer att gråta och önska att du kunde dö. Flödet som fjättrade Leandrins tunga försvann, och hon tog sig knappt tid att svälja. Goda vördade härskarinna, jag svär att jag inte menade. Då slog Mogedin henne i ansiktet så att det ringde i hela huvudet och svarta fläckar dansade framför hennes ögon. Det finns en lockelse i att göra saker kroppsligen, viskade kvinnan. Vill du tigga mer? Goda vördade härskarinna, Mogedins andra slag fick Leandrins hår att flyga. Mer? Snälla. Det tredje slaget fick nästan hennes käk ur led. Kinden brände som eld. Om du inte har större fantasi än så tänker jag inte lyssna på dig. Istället ska du lyssna på mig. Det som jag har planerat för din del skulle förmodligen göra självaste Semirag förtjust. Mogedins leende var nästan lika mörkt som Chimails. Du ska leva. Inte släkt utan med vetskapen att du skulle kunna leda kraften igen om du bara kunde hitta någon som löste upp skölden kring dig. Och det är bara början. Evon blir säkert glad över sin nya kökspiga. Och jag är övertygad om att kvinnan Irene kommer att ha många långa pratstunder med dig om sin make. De kommer att vara så förtjusta över ditt sällskap att jag knappast tror att du får se utsidan på detta hus under de kommande åren. Långa år som du kan ägna åt att önska att du hade tjänat mig troget.
Leandrin skakade på huvudet medan hon formade orden nej och snälla med läpparna.
Hon grät för mycket för att få fram dem.
Mogedin vände sig till Chimail och sa: gör henne i ordning åt dem och säg att de inte får döda eller lemlästa henne. Jag vill att hon alltid ska tro att hon kanske ska kunna fly. Till och med det mest fåfänga hopp kommer att hålla henne vid liv så att hon kan fortsätta lida.
Hon vände sig bort, fortfarande stöd på Kersmel, och flödena som höll Järnrin fastnaglad vid väggen försvann.
Benen vek sig som halmstrån under henne och hon föll ihop på mattan. Det var bara skölden som fanns kvar och hon hamrade förtvivlat mot den medan hon kröp efter Mogedin. Hon försökte få tag i den utvaldas kjolfoll och hackade fram ord mellan snyftningarna. Snälla, vördade härskarinna.
De reser med ett menageri, sa Leandrin till Kersmel. Allt ett sökande till trots var jag tvungen att leta upp dem själv. Ett menageri borde inte vara allt för svårt att hitta.
Jag ska tjäna er troget, grät Leandrin.
Skräcken förvandlade hennes lämmar till vatten och hon kunde inte krypa fort nog för att hinna i fatt. De vände sig inte ens för att se på henne där hon kravlade efter dem på golvet.
Bind mig, vördade härskarinna, vad som helst. Jag ska vara en trogen hund.
Det är många menagerier som är på väg norrut, sa Kersmel.
Hennes röst var full av iver att få gottgöra sina misslyckanden.
Till gelden, vördade härskarinna.
Då måste jag till gelden, sa Mogedin. Du får ordna snabba hästar och följa.
Sängkammardörren stängdes om fortsättningen.
Jag ska vara en trogen hund, snyftade Leandrin där hon låg på mattan.
När hon lyfte huvudet och blinkade bort sina tårar såg hon att Chimail betraktade henne. Kvinnan log och gned sig om armarna.
Vi skulle kunna övermanna henne, Chimail. Tillsammans skulle vi tre kunna.
Vi tre? Chimail skrattade. Du skulle inte kunna övermanna tjocke Evon.
Hennes ögon smalnade när hon studerade skölden kring Leandrin.
Du skulle lika gärna kunna vara släkt.
Lyssna på mig, snälla.
Leandrin svalde hårt i ett försök att göra sin röst klar. Men när hon fortsatte var hennes enträgna stämma fortfarande tjock och grumlig. Orden forsade ur henne i rasande fart.
Vi har talat om den splittring som måste råda bland de utvalda. Om nu Mogedin är så angelägen om att gömma sig så måste det vara dem som hon gömmer sig för. Tänk på vad belöningen skulle bli om vi grep henne och gav henne till dem. Vi skulle ställas ovan kungar och drottningar. Vi kunde bli utvalda själva.
Ett ögonblick, ett välsignat, underbart ögonblick, tvekade kvinnan med det barnsliga anletet. Sen skakade hon på huvudet.
Du har aldrig förstått hur högt du ska lyfta blicken. Den som sträcker sig efter solen bränner sig. Nej, jag tror inte att jag tänker bränna mig genom att sträcka mig för högt. Jag tror att jag ska göra vad jag blivit tillsagd istället och mjuka upp dig åt Evon.
Plötsligt log hon och de blottade tänderna gjorde hennes utseende än mer rävlikt.
Så förvånad han kommer att bli när du kryper fram och kysser hans fötter.
Leandrin började skrika innan Chimail ens hade hunnit sätta igång.